Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Intervjun spelas in den 26 september. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Nooshi Dadgostar, välkommen till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Vi ska börja, tänkte jag, med de uppmärksammade konflikterna i ditt parti då riksdagsledamöterna Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat lämnade partiet för någon månad sedan. Strax efter då att Vänsterpartiet inlett ett uteslutningsärende mot dem. Bland annat efter att Delgado Varas delat en antisemitisk bild i sociala medier. Varför vill ni utesluta de här två ur partiet?
Jag är stolt över hur vi har agerat i de här fallen, men också en handfull antal tidigare fall. Hörs jag dåligt?
Nej. Du hörs alldeles utmärkt.
Okej, förlåt.
Fortsätt.
Ja. Och vi har ju gjort det därför att det är väldigt viktigt för oss att vi kan bli företrädda och att det inte ska vara ett missförstånd kring vad vi tycker om de här frågorna. Antisemitism och rasism är ju stora samhällsproblem och vi behöver bekämpa dem med kraft. Det här ligger ju som en existentiell fråga för oss. Det ligger i vårt DNA att vi inte ställer människa mot människa. Vi vet ju hur det blir när politiker pekar finger åt grupper för de samhällsproblem som de själva har skapat. Det tror ju vi vänstern överhuvudtaget inte på, utan vi vill ju skapa breda allianser för mer rättvis politik och jämlikhet. Medan högern ofta har dragit då åt att peka finger för att slippa undan sitt eget ansvar för de stora samhällsproblem som de har.
Men om vi återgår till frågan, vad var skälet till att utesluta de här två, Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat, ur partiet?
Det handlar ju om återkommande omdömeslösa ageranden från båda de här två individerna. Vilket gjorde till slut att partistyrelsen landade i detta.
Mm. Vad var det som avgjorde? Om vi börjar med Lorena Delgado Varas.
Vi kommer inte gå in på enskilda ärenden, utan vi såg att det fanns ett enskilt och ett... Det var flera tillfällen då där omdömet brast och därför landade i detta. Med det sagt vill jag ju ändå säga att vi har ju ett gediget engagemang i frågan om att bekämpa antisemitism och rasism. För en del i detta har ju handlat just om bilder som har delats som har kunnat uppfattas eller varit antisemitiska. Nu har de här personerna gjort det här av misstag och bett om förlåtelse också. Men det har varit upprepade tillfällen av omdömeslöshet. Och då vill ju vi till exempel lägga 60 miljoner kronor mer än vad regeringen vill, och vi kommer gå fram med det i riksdagen på att skydda judiskt liv i Sverige. Det kom ju en utredning för 1,5 år sedan om hur man genom att skydda judiska institutioner, skapa träffpunkter och mycket annat kan stärka judiskt liv. Och det vill ju vi göra, därför att frågan är viktig.
Ja, om vi då ska konkretisera lite den här bilden som du nämner. Det var ju, Delgado Varas hade då delat ett inlägg på plattformen X med bildtexten "Sionistjudarna styr världen" och sen en bild på händer med Israels flagga som styr marionettdockor som hon sen bad om ursäkt för. Skulle du säga att det är en tydligt antisemitisk bild?
Nu tror jag det är bättre att tala med henne om vad det var hon menade att hon delade. Hon
har en annan uppfattning om det. Ja, men om du tittar på bilden, vad tycker du?
Och det kommer vara svårt för mig att redogöra för de detaljerna. Och det gjorde vi ju. Vi såg att det var konspiratoriska tråper. Av den typ som vi sett andra också dela. Och därför kunde hon inte på den här höga positionen företräda oss.
Ja, men är det en tydligt antisemitisk bild?
Ja, det skulle jag säga att den... Den spelar tydligt på konspirationer.
Mm. Det finns ju, som du var inne på, flera fall där företrädare för Vänsterpartiet spridit antisemitiska budskap. Det är ju ledande lokala vänsterpartister i Malmö och Landskrona som har fått lämna partiet tidigare. Vad tror du att det beror på att den här typen av saker händer i Vänsterpartiet?
Det är ju så att vi är det enda partiet som har agerat. Det är därför du vet om de här tillfällena. De tillfällen när moderata kommunpolitiker har gjort det, de har ju inte backat ifrån det och sitter fortfarande kvar. Vi har en utrikesminister som kallar judar för odjur. Vi har en gruppledare i Moderaterna som kallar judar för odjur.
Ja, det var ju demonstranter utanför. Det var en demonstration. Men det jag frågade här, det var ju om Vänsterpartiet. Vad beror det på att den här typen av saker händer just i Vänsterpartiet?
Så för att fullfölja då, det är ju för att vi faktiskt agerar. För att vi är ett parti som i decennier bekämpat rasism och antisemitism, därför att vi vet vad det leder till när politiker ställer sig och pekar ut grupper och belastar dem och skyller på dem för samhällsmisslyckanden som politiker själva skapar. Och vi vet ju att det är högersidan framförallt som drar åt det hållet. Det är därför nu Moderaterna inte backar, till exempel inte gör det som vi nu gör.
Ja, men om vi håller oss till Vänsterpartiet, eftersom du är Vänsterpartiets partiledare och här i studion. Om du skulle försöka dig på lite självreflektion, vad beror det på att den här typen av saker har upptäckts just i Vänsterpartiet? Att det ändå existerar i Vänsterpartiet?
Det är för att vi har gjort ett systematiskt arbete och vi har en väldigt upphettad debatt om Palestina-frågan. Och då ser vi att några har gjort övertramp och då har vi till skillnad ifrån andra partier agerat på det. Samtidigt skulle jag vilja säga att jag ser ju att det här är attacker som riktas mot oss. Därför att regeringen och Sverigedemokraterna själva känner ett behov av att debattera den här typen av frågor. Jag såg ju debatten mellan Andersson och Kristersson i Aktuellt till exempel, där det fanns ett omfattande ordkrig mellan de här två, där Kristersson anklagar Socialdemokraterna för att vara terrorromantiker. Det är anklagelser om antisemitism. Och jag måste ställa mig frågan om det är seriöst eller en värdig valrörelse eller debattton vi har framför oss. Jag tror inte det. Det finns också en vilja hos regeringen och Sverigedemokraterna att fastna i de här frågorna. Man får ju säga att det är också det vi gör här.
Ja, men
istället för att diskutera att nästan var tionde svensk idag är arbetslös. Ja, att var fjärde ung människa är arbetslös.
Men om vi håller oss till det
arbetslös.
Som var ämnet här. Det är ju inte bara så. Det är ju så att det här är någonting som existerar i Vänsterpartiet också nu. Det hände ju senast förra veckan. Att rågången mellan då företrädare för Vänsterpartiet och våldsbejakande rörelser blev otydlig. Det var riksdagsledamöterna Tony Haddou och Nadja Awad som delade bilder från en Palestina-demonstration i söndags. Där Haddou också var med och där då i klippen som delades då syntes flaggor med symboler för Hamas och islamiska jihad. De här klippen tog sen bort. Varför händer såna här saker i Vänsterpartiet?
Men när tusentals göteborgare är ute och demonstrerar mot ett folkmord som håller på att ske och det tränger sig in religiösa högerextrema fundamentalister med sina flaggor, då betyder ju inte det att alla de tusentals människorna är företrädda av den här enskilda extrema fundamentalisten. Utan det är ju den personen måste ju då avlägsna sig från platsen. De kommer aldrig diktera för oss vad vi får tycka och inte. De ska inte inta gatorna, utan det är ju alla vi som tror på frihet, jämlikhet och ett obeskrivlig motvilja mot folkmord,
ja,
till skillnad från den här regeringen.
Men
vi kommer aldrig bli styrda av dem. Det hoppas jag att jag delar med andra politiker.
Men grundfrågan är väl egentligen då om Vänsterpartiet gör tillräckligt för att liksom markera skillnaden mellan legitim kritik av Israels krigföring och ursäktande av antisemitism och terrorism. Vad tycker du om det?
Jag har ju svarat nu på frågan att det finns inget annat parti som har vidtagit sådana hårda åtgärder mot företrädare som vi har gjort. Om man jämför det med till exempel Moderaterna som precis haft en utrikesminister som har spridit att judar är odjur. Att judar som inte gillar folkmord, de är odjur.
Ja, det där är en komplicerad diskussion, för odjursdiskussionen kommer från att det var en skola från början.
Men det är ett avhumaniserande språkbruk som vi genom historien har sett skapar hemskheter. Vi har precis nu i veckan sett en EU-parlamentariker från Sverigedemokraterna som sprider judiska konspirationsteorier. Och ingen av dem väljer att rikta åtgärder. Så att säga, ingen av deras partier väljer att rikta åtgärder.
Om vi säger så här då, eftersom du då, om vi pratar om någonting som rör vänsterpartistiska politiker, riksdagsledamoten Tony Haddou, att han var med på en demonstration där det förekommer då Hamas och islamiska jihadflaggor. Vad tycker du om det?
Men att några högerextrema religiösa fundamentalister tränger sig in i en demonstration, menar du då att alla då ska skingra sig och låta dem gå ensamma på gatorna?
Det är ett
farligt resonemang.
Eftersom det är så, som du också var inne på, att det här är någonting ofta blir angripna på av de politiska motståndarna, är det inte viktigt då att vara väldigt noggrann med rågången?
Vi är väldigt noggranna med rågången, det är därför vi har agerat. Men det är också ett läge där vi måste titta på vad är egentligen anledningen till att vi har en regering och Sverigedemokraterna som gärna vill fastna i den här typen av diskussioner. Jag menar att det inte beror på att de ärligt vill skydda judiskt liv. Vi föreslår ju nu att lägga mycket mer pengar på att skydda judiskt liv, skydda kulturen i Sverige än vad regeringen gör. Utan deras syfte är att vi idag till exempel inte diskuterar massarbetslöshet. Min mamma, hon undrar hur hon ska orka jobba livet ut på onkologen och hur fler ska kunna jobba där. Därför att sjukvården går på knäna. Min pappa som jobbar i samhällsbyggnadsbranschen, han undrar hur många betongarbetare och träarbetare och byggnadsarbetare som ska hinna bli arbetslösa innan regeringen gör någonting. Det är också viktigt, Johar, valrörelsen får fram de stora ideologiska skillnaderna om sakfrågor för svenska folket. Det vill jag verkligen ha sagt. Jag ser att det finns en kampanj från högersidan och Sverigedemokraterna att försöka...
Jag kommer att insistera på att fortsätta att ställa frågor om detta. Och det kommer jag att göra nu.
Diskussioner som alla vet att det är en oseriös anklagelse.
Det är
att Socialdemokraterna
ändå så,
är terrorromantiker till exempel.
Att Vänsterpartiet har ju flera beröringspunkter med Palestinarörelsen i Sverige. Ni delar ju... Ledande vänsterpartister och vanliga partimedlemmar deltar ju i de här demonstrationerna. Skulle du säga att Vänsterpartiet gjort tillräckligt för att markera mot de delar av Palestinarörelsen, inte alla, men de delar som går över gränsen och blir hatiska mot judar och ursäkta terrororganisationer?
Vi har varit hårdast av alla när det gäller att vidta åtgärder om någon medlem hos oss har trampat över en gräns. Vi kommer aldrig acceptera antisemitism och rasism. Det ligger i hela vårt DNA. Att hålla ihop människor mot de politiker som vill peka ut minoriteter för misslyckanden de själva har begått och genomfört. Det som är viktigt, det är ju att vi tror inte på folkmord. Vi bekämpar folkmord och vi ser att det internationella samfundet inte har tagit ansvar för sitt åtagande att stoppa folkmordet på palestinier. Och framförallt inte regeringen och Sverigedemokraterna.
Ja, men om vi då pratar om hur man framför åsikter om just detta. Om du skulle förklara vad det är som gäller, alltså vilken sorts Israel-kritiska åsikter man inte kan ha och inte kan framföra om man ska företräda Vänsterpartiet.
Det här handlar ju om en regering, en högerextrem israelisk regering, som genomför ett folkmord på palestinier genom ett avhumaniserande språk, genom att säga att de ska ta över hela deras
mark. Men kan du förklara var de röda linjerna går, vad som inte är okej?
Det får man så att säga läsa på. Det kommer vi, där genomför vi utbildningar även i partiet och hoppas jag att man gör i hela samhället. Jag kommer inte sitta här och hålla en lång utbildning om antisemitism och rasism.
Varför inte det? Kan inte det vara viktigt för medlemmarna att få höra liksom, var går våra gränser?
Nej, men allas gränser går väl vid att vi pekar aldrig ut judar som enskild grupp. Det får man ju aldrig göra. Utan det här handlar ju om Israels regering som mot det israeliska folkets vilja just nu begår ett folkmord och träder över alla gränser. Närmare 20 000 barn är mördade, dödade. 60 000 personer i Palestina är dödade. Hela Gazaremsan är jämnad med marken och man beväpnar nu bosättare på Västbanken för att ta över ännu mer mark. Det är uppenbart att man försöker ge sig på palestinier nu för att i princip flytta dem från de här landområdena och ta över dem. Det har ju också Netanyahu varit väldigt öppen med själv.
Ja, här är vi inne på sakfrågan, men om jag då återgår till det här med... Alltså skulle du säga att det finns ett problem med antisemitism i Vänsterpartiet?
Nej, Vänsterpartiet är det enda partiet som vidtar åtgärder så fort vi blir uppmärksammade på det. Till skillnad från andra partier som gång på gång blir uppmärksammade men faktiskt viftar bort det eller vägrar backa. Vi är de, vad jag vet, som vill satsa mest på att skydda judiskt liv i Sverige. Vi tror inte på att ställa människor mot varandra. Men jag ser också att svenska folket kommer vilja veta under det kommande året i den här valrörelsen hur vi vill åtgärda svensk sjukvård. Hur vi vill få ner arbetslösheten. Att vi måste bygga Sverige starkt igen. Med järnväg, med klimatinvesteringar, elnätsutbyggnader och se till att människor kommer i arbete. Och det också är viktiga frågor. För nu sitter du och jag här och diskuterar och hinner inte diskutera de viktiga frågorna som många i slutändan vill ta ställning till.
Menar du att det är fel att vi diskuterar detta?
Jag kan konstatera att både regeringen och Sverigedemokraterna är i ett desperat läge och vill ogärna själva bli ställda till svars för sånt de har makt och kontroll över. Alltså att då matpriserna höjts med 30%, 3000 kronor mer betalar en barnfamilj för mat idag. Därför att regeringen gjorde ingenting.
Men ska vi då göra det då, som du var inne på, byta ämne och prata om det här med matpriserna här i... Ekos lördagsintervju med Nooshi Dadgostar. I veckan så presenterades ju statsbudgeten och Vänsterpartiet har ju länge drivit att matpriserna behöver sänkas i Sverige. Och nu vill ju Tidöpartierna göra just det nästa år genom att tillfälligt halvera matmomsen. Är detta något som glädjer en vänsterpartist?
Det är inte matpriserna de sänker utan det är matmomsen.
Med syfte att få ner matpriserna.
Och de har idag inte ställt krav på matjättarna att det ska gå till sänkta priser. Det tror vi är farligt. Utan man måste ställa tydliga krav på att varje krona går till kunden.
De menar ju att de har gjort det med hjälp av en matpriskommission som de också ska hålla koll på priserna.
Och den har ju inga sanktionsmöjligheter eller möjligheter att ställa den typen av krav. Så därför har vi föreslagit en tydligare nämnd som faktiskt ska kontrollera att priserna i motsvarande mån går ner. Det är ju väldigt viktigt. Och fram till i april, det är först då som det här införs i praktiken, vill vi se till att de inte kan smyghöja priserna för att sen så att säga låtsas sänka dem. Och det här är ju något som de gör bara över valet. Och det ifrågasätter jag. Varför man bara över valet gör vissa satsningar nu som den här regeringen gör. Att det kan ju se ut som att de egentligen bara vill köpa sig röster över valet.
Nej, men om man tittar på sak istället för taktik, är det inte en bra sak att regeringen och SD också tycker att matpriserna varit för höga och vill göra något åt det?
Vi är glada att de nu efter 3 års tid har landat på den plats där vi faktiskt landade på redan då. Ebba Busch sa ju redan i valrörelsen 2022 att hon skulle sänka priserna. Men har inte gjort någonting på 3 års tid.
Och vad, men nu sker det.
Ja, men vad är problemet med det? Jo, nu har de ju gått upp så mycket så den inte ens om hela momsänkningen, inte ens om vi får igenom våra förslag om att hela momsänkningen ska tillbaka till kunden, så är det i närheten av de höjningarna som varit under mandatperioden. Så att de gör det här så sent.
Det här är ju då det... tillfälligt. Mm. Den ska ju höjas igen på nyårsdagen 2028. Är ni med på det? Att momsen ska tillbaka?
Om det här, vi tror ju inte på det som regeringen och Sverigedemokraterna föreslår, nämligen att man bara ska göra något över ett val så att de ska vinna och sen ska de höja det igen. Utan om det här fungerar, om vi kan se att pengarna hamnar hos kunderna, då måste det ju det här såklart vara kvar.
För så du tänker att det fortsätter också 2028?
Ja, om det fungerar. Mm. Det måste ju vi se till att göra. Det som behöver komma till, det är konkurrensfrämjande insatser. Och där har vi en rad förslag för hur ökar transparensen så att vi kan se vilka stora påslag som görs. Så att grossisterna säljer till alla fristående butiker och till alla butiker som vill. Så att vi får en konkurrens mellan grossister. Att de avtal som är konkurrenshämmande i den här kartellliknande branschen, att de ses över. Och en rad fler förslag. Om våra förslag genomförs, då kommer vi se ordentliga sänkningar tillbaka till 2022 och gärna under det års nivå av matpriser.
Det här med matmomsen, det kostar ju mycket pengar. Den har ju sänkts tidigare, 1996, då var det från 21-12%. Och Riksrevisionen granskade vad det innebar för några år sedan och kom då fram till att sänkt matmoms, det är inget särskilt kostnadseffektivt sätt om man vill stödja ekonomiskt svagare grupper. Det här är ju då lika för alla. Hummen får liksom större prissänkning än fiskpinnarna. Alltså hur bra fördelningspolitik är detta?
Men det är en bra fråga och det är därför jag just säger också att inte heller om hela den här sänkningen kommer kunden till del, vilket vi är osäkra på, så kommer det bli mer än 2-3 kronor på falukorven. Och det är alldeles för lite för en vanlig familj.
Men du sa ju precis att ni ändå vill behålla detta också efter 2028. Det är ju mycket pengar det handlar om. Det är liksom 37 miljarder under de 2 år som det här beslutet handlar om. Hade man inte kunnat använda de pengarna till något som gynnade låginkomsttagare mer?
I slutändan så tycker vi att allting som sänker matpriserna är av godo. Vi måste få ner matpriserna. Men vi ser att de riktigt stora reformerna görs ju inte. Det vill säga att det ska komma till en konkurrens mellan de här stora jättarna. Får vi det på plats, då kan vi sänka priserna mycket mer än så här. Så visst, det här är inte den kanske bästa sättet att få ner priserna ordentligt. Utan det kommer bara bli lite, tror jag, även om hela sänkningen...
Det var din telefon som plingade till där. Du, jag tänkte vi skulle hinna prata lite om vad som kan tänkas hända efter valet också. Det är ju val om ett knappt år. Du har ju sagt då att Vänsterpartiet vill fälla alla regeringar som ni inte själva sitter i efter valet. Är det en riktig beskrivning av er position?
Nej, det har jag inte riktigt sagt.
Ja, du har svarat ja på en sån fråga från Aftonbladet. Så jag frågar vilken är position?
Så funkar det inte därför att det är ju mer att om... Det är den statsminister som vill ha våra röster. De behöver ju förstås sätta sig ner och förhandla med oss. Och se till att vi hamnar i ett samarbete där vi får det inflytande som våra väljare förväntar sig av oss. Och där är ju egentligen den stora frågan på våran sida, Centerpartiet. Och där kan vi konstatera att Centerpartiet har ändrat sin position. Nu säger ju Anna-Karin Hatt att hon inte vill vara med i ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Däremot har hon numera öppnat upp för att hon kan släppa fram en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Och där behöver ju hon förtydliga det,
ja, det några gånger till. Är det den position hon har verkligen? Det vet jag inte om hon skulle hålla med om.
På de frågor som hon har fått så kan jag konstatera att jag har inte sett henne utesluta att hon skulle medverka till att släppa fram en regering som är beroende av Sverigedemokraterna?
Jag får ställa de frågorna till henne när hon dyker upp lite senare här under hösten. Men det jag kan fråga dig, om vi tänker då att ni får som ni vill efter valet och att ni ska då ingå i en regering, Socialdemokraterna. Ni behöver ju då förhandla om all politik med ett mycket större koalitionsparti. Alltså, vad kan du lova Vänsterpartiets väljare? Vad kommer Vänsterpartiet aldrig att kompromissa bort?
Allt det här, hur mycket inflytande vi kommer få, hur mycket vi kan flytta samhället till mer jämlikhet, lägre arbetslöshet, bättre, större investeringar i att få ner klimatutsläppen. Det beror ju helt och hållet på vilket valresultat som vi får.
Jo, men det ingår ju i koalitionsförhandlingar att man måste kompromissa, och då undrar jag, kan du redovisa vilka är era röda linjer? Vad kommer ni aldrig att kompromissa bort?
Jag tror inte på röda linjer. I ett samarbete så behöver man ge och ta. Men det som förstås i slutändan påverkar är hur storleken ser ut och hur många röster, hur många människor vi har bakom oss när vi vill få ner matpriserna.
Jo, det är klart, men det är ju rimligt ändå att tänka att Socialdemokraterna blir betydligt större. När ska vänsterväljarna få veta vad man säkert får för politik om man röstar på Vänsterpartiet?
Vad vi går till val på...
Jag menar vad ni kommer i en koalitionsförhandling inte att släppa på.
Men vad vi går till val på, vad vi lovar väljarna att vi kommer att genomföra, det kommer ju vi presentera lite längre fram, vad som kommer vara våra stora viktiga frågor. Och för oss är ju viktigt att samhället går i rätt riktning, att vi får tillbaks det Sverige vi känner igen. Att vi kämpar ju för det goda livet, att människor har en inkomst, att vi får ner utsläppen. Att Sverige blir ett jämlikare land med mindre ekonomiska klyftor.
Kommer du att redovisa någonting i stil med vad ni aldrig kommer att kompromissa bort i en regeringsförhandling före valet?
Röda linjer tror helt enkelt inte vi på. Så samarbetar man inte. Utan i en koalition så kommer man få ge och ta. Men vi lovar att göra vårt absolut bästa för att se till att sjukvården fungerar, att det finns sjukvård på glesbygden, att vi har vägar man kan köra på, att vi har en järnväg som inte är svindyr och trasig jämt.
Ja, någonting du inte, om vi ska ta ett exempel, för vi vet ju att det är väldigt stora åsiktsskillnader helt enkelt mellan er och Socialdemokraterna. De har ju till exempel röstat för nästan samtliga Tidöpartiernas migrationspolitiska förslag i riksdagen. Och där har ni ju en helt annan politik, för att uttrycka det milt. Är migrationspolitik en sån sak som inte kan kompromissas bort?
Där finns det ju två delar. Dels har ju vi har ju en väldigt traditionell uppfattning utifrån arbetarrörelsens värderingar. Att vi ifrågasätter till exempel den omfattande utstationering som finns idag i byggbranschen och i verkstadsindustrin, samtidigt som vi har en hög arbetslöshet bland byggnadsarbetare. Så jag skulle inte vara främmande till exempel för att reglera upp det mycket, att företag i Sverige ska inte kunna ta hit arbetskraft utifrån när det gäller stora infrastrukturprojekt eller att bygga bostäder när vi har så hög arbetslöshet hos byggnadsarbetare i Sverige. Och det gäller ju även andra branscher, att det är så generöst idag att kunna utstationera arbetskraft.
Nu talar du om en åtstramning här, men det finns ju också flera exempel på där Vänsterpartiet har en mycket öppnare politik. Än
för att redogöra vad vi står i frågan. Ja. När det gäller till exempel den så att säga flyktingmottagning vi har haft på senare tid som handlar om ukrainare, så skulle jag säga jag är inte, våran inställning är inte att vi är beredda att skicka tillbaka ukrainare tillbaka till krigets helvete. Det handlar om vilka värderingar vi ska stå för.
Ja, om man tar ett konkret exempel, permanent uppehållstillstånd, det vill ni ju se, det ingår i er migrationspolitik, det vill inte Socialdemokraterna. Hur hårt kommer ni att driva det?
Det får man ju diskutera. Hur det ser ut vid det tillfället då vi tillträder. Hur lagstiftningen då ser ut och hur det skulle vara ett bättre sätt skulle vara. Men jag tror att det finns en föreställning om att det är den här typen av frågor som är den stora skillnaden. Men det kommer det inte att vara. Det är inte så oppositionen ser ut. utan de stora skillnaderna kommer vara i de ekonomiska frågorna. Om vi ska till exempel avskaffa hela marknadsskolan, om ett parti som Socialdemokraterna ska våga göra det eller inte. Om sjukvården. Vi har regioner som går back med 20 miljarder kronor. Svensk sjukvård går på knäna. De frågorna kommer mycket mer stå i centrum än liksom lite mindre typer av frågor.
Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Ekots lördagsintervju den här veckan.
Tack.
Ekots politiska kommentator Helena Gissén i studion nu. Välkommen.
Tackar.
Om vi börjar med diskussionen om huruvida Vänsterpartiet markerar tillräckligt tydligt mot antisemitism och ursäktande av terrorgrupper. Alltså, hur klarade hon de frågorna?
Ja, jag tycker man hör att det är jobbigt för en att navigera i den här terrängen kring anklagelser om antisemitism. Och det beror förstås på att Palestinafrågan är viktig för partiet. Den anses ju av dem själva exempelvis ha haft stor betydelse för deras framgång i EU-valet. Och många vänsterpartister är väldigt engagerade i frågan. Samtidigt så skrämmer ju den här debatten förstås bort då andra potentiella vänsterväljare, och den försvårar också Dadgostars ambition att ta plats i en regering efter en eventuell rödgrön valseger. Man hör i intervjun att det är en jobbig fråga. Hon vill skjuta över den här till andra sidan, till högersidan. Hon är noga med att betona nu att Vänsterpartiet kommer att lägga 60 miljoner mer än regeringen på att stötta judiskt liv i Sverige och så vidare. Så att, ja, men svår för henne.
Hur använder då Tidöpartierna den här frågan mot Vänsterpartiet?
Ja, men de tar ju chansen nu förstås då att anklaga partiet för terrorromantik och så vidare. Och i takt med att valtemperaturen höjs nu så lär vi få höra mer av detta. Här går ju hon då till motattack. Hon nämner det här att bland andra utrikesminister Maria Malmö Stenegard har kallat demonstranterna utanför judiska skolan för odjur. Och då säger hon att de kallar judar för odjur, men hon sätter inte in det i en kontext då. Det handlade alltså om Israel-kritiska demonstranter som har judiskt ursprung.
Ja, regeringsfrågan var vi ju också inne på i den här intervjun. Nooshi Dadgostar är väl den i oppositionen som tydligast har tryckt på för att oppositionen behöver enas mer före valet och att Socialdemokraterna måste leda det. Hur har det gått för henne där?
Nej, ja, det har hittills inte alls gått bra, i alla fall inte vad vi kan se utåt. När det vid något tillfälle förra året läckte ut att tjänstemän från alla fyra oppositionspartierna hade ätit en middag tillsammans, då blev det ett ramaskri, och framförallt Centerpartiet ville verkligen tona ner det hela. Så att, och nu säger hon ju då att hon misstror Anna-Karin Hatt, centerledaren, när det gäller att inte kunna stötta en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. Hon påstår att det finns en glipa i resonemang som Anna-Karin Hatt har fört i olika intervjuer. Jag vet inte riktigt om det stämmer, därför att mitt intryck är verkligen att Anna-Karin Hatt har markerat väldigt tydligt att avståndet till Sverigedemokraterna är fortsatt långt.
Mm. Men sakpolitiskt så är det ju ändå stora skillnader, måste man säga, mellan oppositionspartierna, vilket Tidöpartierna sällan tvekar att påpeka. Vad framkom där?
Ja, just det. Där tog du ju upp lite grann här på slutet frågan kring till exempel att Socialdemokraterna har lagt sig väldigt nära Tidöpartierna när det gäller migrationspolitiken och röstat ja till de förslag som Tidöpartierna har lagt fram. Och då ska man ju veta att Vänsterpartiet till exempel vill återgå till en migrationspolitik så som den såg ut före flyktingkrisen 2015, med just permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga och så vidare. Men summa av kardemumman, tycker jag, av de svar hon lämnade här var att det där är inte en fråga som kommer bli besvärlig i en kommande regeringsförhandling, och det var ett intressant besked.
Mm. Och sen sa hon också att hon inte kommer att ha några röda linjer.
Också ett intressant besked. Du pressade henne ju på om det fanns någonting som hon inte kunde kompromissa med. Och hon tror inte på röda linjer.
Tack så mycket, Helena Gissén. Lördagsintervjuns producent heter Johanna Palmström. Teknik Brady Chauvier, Johar Bendjelloul heter jag. Nästa vecka är äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i studion. Intervjuas då av min kollega Erika Mårtensson. Lyssna gärna då och tack för att ni har lyssnat den här veckan.